När Bibeln talar så är det Gud som talar. Det betyder, som vi såg, att Bibeln är högsta och slutliga auktoritet. Men det betyder också att Gud gör någonting med de människor som hör Guds ord. Guds ord verkar, Guds ande bor i Guds ord och Guds ord bär Guds ande, och det betyder att ordet alltid gör någonting med den som läser och lyssnar på Guds ord. Och jag funderar på det här mycket, att vad är det som gör att när vissa människor kommer till en kristen övertygelse, så står de där genom alla väder, så att säga. De lever ett liv med Kristus och dör i tro på honom. Och så är det andra som överger vägen och så. Och en sak som jag har kommit till är att det är bibelordet som är väldigt avgörande här. Att vad bygger din övertygelse på? Bygger det på att du har haft en viss upplevelse, ja, då kan du en annan upplevelse liksom torka bort den tidigare och förändra allting. Men om din övertygelse bygger på bibelordet, så står det kvar och det är fortfarande så som det alltid har varit skrivet. Och du kan komma djupare, du kan lära dig mer, men du kommer att stå kvar där i Guds ord. I och med bibelordet är det Gud själv som undervisar oss. Det är Gud själv som bestraffar, alltså tillrättavisar. Det är Gud själv som upprättar och fostrar oss och så vidare. Det är det som Paulus säger. Och det här var så på hjärta för Luther och de andra reformatorerna. Att de ville ge ut böcker och de ville ha undervisning. Och de skrev katechesen, både den lilla och den stora katechesen. Och de gjorde det därför att de såg att i församlingar och överallt så fanns det inte denna undervisning. Så de ville betona det här. Och att det är väldigt viktigt vad man än gör i en kristen församling, att man alltid också har förkunnelse och undervisning i Guds ord. Och så visar det sig faktiskt att till exempel idag i Västerlandet, när de stora kristna kyrkorna blir liberaliserade och förlorar hundratusentals medlemmar, så samtidigt växer många som håller sig med till Bibeln. Och det är en... Vi märker lätt inte det här. Ta till exempel, ännu för fem år sedan ungefär, så var Sveriges evangelisk-lutherska kyrka världens största lutherska kyrka. Men vet du vilken kyrka som är världens största lutherska kyrka idag? Etiopiska kyrka, Mekane Jesus kyrka, det var den största lutherska kyrka. En helt annorlunda kyrka med tro på Guds ord, med ett ledarskap som kapar vissa kontakter med evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige när de hade gjort sitt beslut om äktenskap och sa att vi kan inte ha kontakt om ni kommer att överge Guds ord. Och har jag inte satt på den där igen? Men nu är den på, ja. Samma sak tanzanianska kyrkan. Många andra. För att inte tala om alla de här väckelserörelserna som har stått kvar och burit frukt och fortfarande bär det på missionsfälterna. Idag är det faktiskt så att Afrika har procentuellt mer kristna än västerländerna. Men sen är det också så att viss statistik inte riktigt alltid är pålitlig, som man till exempel i USA korrigerar hela tiden. Nu kom det ut en ny undersökning som säger att kristendomen går inte tillbaka. Det är ett misstag att förstå att kristendomen. De kristna som är mer bundna till Guds ord än tidigare, och det finns en massa av dem, men många av dem är också såna här så kallade independent, att de inte hör till de här gamla konfessionerna. I varje fall, min poäng är den, Guds ord verkar också i ditt liv. Det här är väldigt personligt. Du måste tänka på det, att hur, inte bara här nu under bibelskolan, nu får du en sån här specialinjektion här med Guds ord under de här dagarna, veckorna eller månaderna du är här. Men sen måste du se till själv att du är med i någon gemenskap där du får undervisning, balanserad och god undervisning i Guds ord. Det är ditt ansvar att se till att du har en sån gemenskap och är med i en sån gemenskap. Så när du flyttar till en ny ort, vad är det du först skaffar dig en bostad, du måste bo någonstans, du måste hitta någon affär som säljer mat, du måste hitta en arbetsplats och så vidare. Men så ska du också se, var är min kristna gemenskap här? Det här är viktigare än många tänker. Vi tar det liksom lite slarvigt. Vi tänker att jo, nu har jag flyttat, nu har du funnit, jo, jag vet var jag bor, allt är bra. Allting är inte bra innan du har funnit en god balanserad kristen gemenskap där du är själv aktiv, bär ansvar själv och så vidare. Varför? Därför du behöver Guds ord, du behöver mat ständigt. Vi skulle aldrig tro på en människa som säger att jag var på en sån här vecka, vi åt hela veckan och vi åt verkligen gott och vi åt verkligen, det var riktigt fin mat och så vidare. Ja, men hur äter du nu då? Nej, nu har jag inte ätit på flera månader. Vad är det för skoj? Inte kan du ju leva så. Du måste ju ha en ständig kost och Guds ord är likadant. Det är bra att du har en vecka du får, men sen ska du se till att du har det hela tiden. Och att du också börjar bära ansvar med ditt eget liv. Det är faktiskt så här att den inställning till bibelordet vi har avslöjar vår inställning till Gud själv. Hur så? Jo, men det är så enkelt. Det är hans ord. Det är hans ord. Det var en biskop som sa i Finland att vi kan följa Paulus utan att vi följer hans texter. Men det skulle aldrig gå i ett äktenskap. Om jag säger till min fru att jag spelar ingen roll vad du säger, men jag älskar dig. Vad är det för skoj? Det går aldrig. Det vad du gör med orden hennes eller hans, vad han säger, vad han önskar, vad han vill, det är mycket betydelsefullt. Vad gör du med skriftens ord? Det är Guds ord. Det avslöjar din inställning till Gud själv. Så vi ska predika ordet med allt tålamod, sunt och förnuftigt och beredd att lida för konsekvenserna. Vi ska predika Guds ord. Och vi ska lyssna på Guds ord. För det står att det kommer att komma, det här är direkt ur den där versen, så du behöver inte skriva upp det. Det står att det finns människor som inte står ut med den sunda läran, samlar mängder av lärare, men vägrar att lyssna till sanningen, vänder sig till myter. Det är underligt i Finland att de hämtar in hela tiden. Jag har försökt säga så här att jag kan ge en lista på 100 goda förkunnare så kan ni hålla på en stund. För de kallar en massa sån här bedragare och sån här underliga. Det kommer, nu den senaste som har varit i Finland och besökte en som heter Doktor Profet Ovuro. Doktor Profet Ovuro. Vad är speciellt med honom? Jo, han dagligen samtalar med Abraham, med Paulus och så vidare. Han tar sig en tur till himlen och snackar med dem så att han får en text att predika. Och det senaste han gjorde, det här ska du höra. Han kom på ett stort möte med andra förkunnare. Och när du kommer med andra förkunnare, hur ska du då? Alltså, menar, du kan göra en väldigt liksom imponera kyrkofolk med att snacka med Abraham och så. Men om alla andra predikanter är likadana som du och de också snackar med Abraham, så hur ska du då ställa dig över dem? Jo, du gör så här som han gjorde, doktor, profet, Ovur. Han sa, jag har just kommit från att ha skapat nya himlar och jordar, nya rymder, nya världsalt. Han har skapat nya världsalt. Men vet du vad som förvånar mig? Jag menar, okej, det finns folk, jag känner många, men de kommer inte ut, de får inte liksom ledigt, utan de är instängda, som har sådana tankar. Men det som förvånar mig är att folk sitter kvar och lyssnar. Får jag ge dig ett råd? Nästa gång du hör en predikant som säger att jag kommer att skapa nya rymder och nya kärnhimlar och sånt, så ska du se efter en dörr. Det står exit på den och den ska du bruka. Och så gör du något mycket bättre. Du går ut och skida eller du tar en kaffe eller en cappuccino. Det är mycket bättre för ditt andliga liv än att du sitter kvar under den där falska förkunnelsen. Så det här är den andra sidan av saken. Lyssna på Guds ord, studera det. Och säg nej till allt möjligt som skadar din själ. Gå inte med på allting. Var inte naiv, utan var öppen men kritisk på basis av Guds ord. Men nu ska jag visa någonting som jag tycker att är uppbyggande. Det kommer de här attackerna som jag sa. Och ibland är det helt så här att ja, men den där Bibeln, den stämmer ju inte. Den har ju så mycket fel. Låt mig ge dig en rad exempel. Hur Guds ord alltid har rätt till slut. På 1800-talet menar flera forskare att Bibelns tal om hetiterna var ohistoriska. För man hade inga arkeologiska bevis för hetiterna. Enligt Bibeln var hetiterna ett stort folk lik med egypterna. Och det står om dem i bland annat andra konungaboken. Alltså Bibeln talar om ett stort folk och som gör det och anfaller hit och dit. Och så säger man, nej men det fanns aldrig något sånt, det här är allt påhittat. För vi har inga bevis för det här folket utanför de bibliska texterna. I de utgrävningar som Hugo Winkler ledde i Boksöys ruiner i Turkiet blev det uppenbart att den plats man grävde fram var den hetitiska huvudstaden Hattusa. Man fann 10 000 kilskrifter som förhårdnat i eld. Bland annat den hetitiske kungen Hattusil den tredjes och den egyptiske faraon Ramses den andras jämlikhetsöverenskommelse från år 1259 före Kristus. Har de ett bibliotek så fanns de. Okej. På 1800-talet menar vissa forskare att den i Jesaja 22 nämnda syriska konungen Sargon bara var ett påhittat namn utan någon historisk grund, för man kände inte till någon härskare vid namn Sargon från andra historiska källor, men Bibeln talar om assyrkungen Sargon som sände sin härförare av sted och så vidare. Okej, den här folket har inte funnits. Jo, det har funnits. Jo, men den här kungen har inte funnits. Aha. I utgrävningar på det nuvarande Irakiens område fann Paul Emil Botta Korsabads kungaplatsruiner. I pilskrifter som fanns i ruinerna framgick det att palatset hade hört till Sargon den andre som var Assyriens konung 721-705 f.Kr. Pilskrifterna innehöll bland annat en detaljerad beskrivning av Sargons anfall med syfte att erövra Filistea och Asdod. Så Sargon, han fanns. Men på 1900-talet menar vissa forskare att den i Daniel 5 nämnda babyloniska kungen Belsassar endast var en fantasiprodukt. För man visste att Nabunaid var Babyloniens sista kung. Enligt Daniel 5 var det Belsassar som var den sista kungen. Det här är tredje typen. Bibeln Det här folket som Bibeln talar om finns inte. Men så hittar man. Den här kungen som Bibeln talar om finns inte. Men så hittar man. Jo, men här är ett fel. Det är inte någon stor sak, men det är bara ett fel här. Aha. Senare hade arkeologiska grävningar framkommit att Nabunaid hade satt sin son Belsassar på tronen medan han själv trivningade sin tid i Arabien, en stad som hette Tema. Det vill säga, Bibeln visste vad arkeologin inte på den punkten visste, och historieforskningen, att han hade en son och han gav sin son kungatronen, och det var den sista kungen när han själv var på hytte. Så du måste bara vara med noga för att förstå att Bibeln har rätt. Men 1993 publicerade den största finska dagstidningen Helsingin Sanomat artikel med titeln "Enligt amerikansk forskare är en stor del av Gamla testamentet sagor." Artikeln baserades på professor Thomas Thompsons bok, där han bland annat påstod att det Gamla testamentet omnämnda kungarna David och Salomo är fantasiprodukt. För det finns sidotal om Salomo och David här, en massa texter, men det är bara fantasiprodukter. För vi har ingen bevis utanför Bibeln, sa han. Under sommaren, märker du, 1993 publicerades artikeln. 2 månader senare ledde arkeologen Abraham Biran in grävningar vid Tel Dan i Israel. Vid grävningarna fann man en arameisk skrift uthuggen i sten där Davids hus var omnämnt. Inte bara David, utan Bet David, Davids hus, som är den tekniska term som Gamla testamentet använder om David. Och när man sen kunde decifiera det, alltså känna igen hur man skrev det namnet, så har man hittat det på andra ställen också. Det här är ju väldigt intressant. Han står där med hela sin auktoritet som forskare och säger, jo, det här måste vi förstå, det finns ju mycket som är påhittat här, David till exempel. Och sen stöter man på David. Nu är det ju, det här är ju en metod förstås också, ett val, att du säger att om du har 30 sidor eller 50 sidor i Bibeln om någonting, så stämmer det inte, det är inget bevis på någonting. Men sen om du hittar en gång hugget i sten, så är det där. Jag frågar en arkeolog det här, varför är det här förhållandet så här? Så sa han, jo, men det ena är sten och det andra är papper. Jaha. Okej. Nya testamentet. På forskaren och historikern Colin Hemer, expert på antiken, har undersökt apostlärningars historicitet vers för vers. Hemer har funnit 84 historiska fakta i det sista kapitlet i apostlärningen, kapitel 16 framåt, som den historiska och arkeologiska forskningen har fastställt. Fast Lukas inte hade moderna kartor och sjökartor. Han hade inte ens en iPhone och inte en iPad och inte en iMac. Han var sån här pappan som sa att när sonen sa, jag älskar min iMac, och mamma sa att min iPhone är så härlig, och dottern sa att min iPad är så härlig, så pappa, det enda jag har är iPad. Så det var samma sak med apostlagärningarna här. Bara iPad och ingenting annat. Och så har han ändå minutiöst exakt den rätta havsvägen från Seleucia till Cypern. Den rätta hamnen Perge vid havsvägen. Den Lykaoniens lätta placering. Den ovanliga men rätta böjningen av namnet Lystra. Den rätta namnet på språket som talas i Lystra. De två gudarna Zeus och Hermes rätta förhållande, rätta namnet Attalia på hamnen för återvändande passagerare, rätta ordningen på hur man närmar sig Cilicien till Derbe och sedan Lystra, den rätta formen av namnet Troas, den rätta placeringen av sjömännen kända landmärkena Samotrake. 84 sådana här detaljer. Min fråga är den här. Du säger, jag kan inte lita på det här, jag skulle behöva något bevis på det. Vad skulle du vilja ha? Gamla testamentet är en tjock bok. Om jag skulle ha 10 ställen. Ja, men det skulle väl inte... Förstås om jag skulle ha 50 ställen som är bevis. Men 100? Ja, då lyssnar jag på dig om du ger mig 100. Okej, men jag har en fråga till. Var vill du ha dem? För vi kan inte ta dem ur samma bok. Utan om samma ställe, samma lilla period, så kan det ju hända att det är just bara det som bekräftas hela tiden. Men allt annat ligger liksom. Så 100, du vill ha 100 från olika håll. Förstår vi att vi har flera 100 från olika håll? Som är bekräftade gång på gång på gång på gång på gång. Och varje gång man förnekar så tar det en tid och så kommer det igen. Jo, vi är klart att vi har frågor kvar, för det är flera hundra års historia vi talar om. Och små detaljer. Men jag satt just på en föreläsning i Polen på sommaren. Det finns en fin konferens med ELF. Och där var en sån här forskare från Tyskland som höll på i 2 timmar med detalj efter detalj efter detalj. Man måste vara lite speciell för att orka lyssna på det där. Små sigill, allt möjligt, som bekräftar kungar, krig, allt möjligt som finns i Gamla testamentet från olika håll. Det här hade vi inte alls för 100 år sedan. Så när för 100 år sedan någon sa att jo, men det här stämmer, det här, så fick man bara sitta där och säga jag vet inte, men jag tror. Det är som den där flickan, vet du, som satt vid vägkanten, och så kom stadens skeptiker förbi och så sa han, vad läser du, unge pike? Och så sa hon att jag läser den här Jonas bok. Jag sa, Jonas bok? Ja, men det är ju bara sagor. Nej, jag tror vad det står här. Jag tror att han var i ett stort havsdjursbok och så vidare. Jag tror allt det här. Nej, men du måste förstå att det är bara sagor. Hur ska du veta att det där är sant? Ja, när jag kommer till himlen, då ska jag fråga om allting, hur det stämde. Ja, så. Men tänk om du inte kommer till himlen då. Då får du fråga. Det finns bara 2 ställen man kan komma. Då får du fråga. Det är tro. Men det betyder inte att vi begraver vårt förnuft, utan vi använder det. Men om jag har en bok som visar sig gång på gång på gång på gång att ha rätt, så har jag all orsak att säga att jag ska vara lite försiktig med det här nu. Jag tar det här därför att jag har goda grunder. Och vad är de goda grunderna? De goda grunderna är att Jesus trodde på Bibeln. Jesus, som var Guds egen son, refererar till Gamla testamentet, till skapelseberättelsen, till historiska förteelser, och han tog det som Guds sanna ord. Paulus gjorde det. Apostlarna gjorde det. De var närmast händelserna och de trodde det där. Augustinus, Luther, och så vidare, genom historien, har trott det här. Och vi har inte fått en värre situation med tiden, utan ju längre forskningen går så har vi fått en bättre situation när det gäller att tro på Bibeln. Så vi kan med gott förnuft i behåll säga, jag tror att Bibeln är Guds ord. Min son håller på med en doktorsavhandling till Helsingfors universitet. Den sista bok han tenterar, en bok på 1100 sidor, skriven av en bunt professorer och doktorer som alla är övertygade om att Bibeln inte bara har rätt utan är ofelbar. Jag frågar honom, han är som missionär i Japan, så jag frågar honom, Daniel, vad har den här boken, när du har läst hela boken och skrivit 200 sidor på den till din professor, och så här, vad är liksom, säg med en mening vad du har liksom lärt dig. Boken kom ut för några år sedan. Så Daniel, hör du, det är ju förstås intressant att här har du så högt utbildade människor som du kan få modern, teologisk, historisk, kritisk utbildning. Och de försvarar väldigt duktigt synen på att Bibeln är Guds ofelbara ord. Ja, det här, nu menar jag inte att vi följer alltid auktoriteter, för sen kommer nästa bunt auktoriteter och säger att det är inte ofelbart, det är fel. Så här. Men jag menar att det finns inget, du kan inte säga att jo, men om du skulle känna till lite med det här, så då skulle du förstå att det här inte stämmer. Nej, du kan forska, det kan du göra, du kan läsa, du kan vara duktig på det ena och det andra, men den här frågan om vi litar på Bibeln i sista hand är en tillitsfråga. Om Bibeln säger att det finns en evig himmel, ett evigt helvete, vi kommer aldrig att ha bevis för det så vi kan bevisa det så här. Utom att Jesus stod upp från de döda, vilket över 70% idag av forskarna enligt en undersökning faktiskt tror är sant. Vilket du aldrig kommer att läsa i dagstidningar. För det kan vara hattal att säga något sånt antagligen. Så vi kan inte plocka fram vissa saker. Men du ska veta att det finns en forskningstradition som är trogen Guds ord. Och som håller till och med att Bibeln är ofelbar. Jag tycker Wolfhard Pannenberg, som annars inte någon konservativ teolog, men han säger bra här: sekularismens största succé ligger i den vitt utspridda demolarisation bland präster och teologer som borde förkunna och tolka evangeliets sanning, men som har bedragit sig själv genom att tänka att det kan uppnå den målsättningen genom att omforma den kristna tron enligt sekularismens krav. Jag är övertygad om att situationen kräver precis det motsatta till sådana okritiska omformningar. Ju längre sekularismen går, desto mer brådskande är det att den kristna tron och det kristna livet ses i skarp kontrast till den sekulära kulturen. Det som behövs är ett starkt försvar av de centrala kristna trosartiklarna i motsats till sekularismens anda. Det som brukar kallas för den protestantiska folkkyrkorna står i akut fara att försvinna. Jag förväntar mig att det kommer att försvinna om det fortsätter att varken stå emot den framdrivande sekularistiska kulturens anda eller försöka förändra den. Luther säger lite annorlunda samma sak. Det är inte en kristen lära. När jag kommer med en åsikt till skriften och tvingar skriften att följa den. Utan tvärtom. När jag först fått klart för mig vad Bibeln lär och sedan tvingar min åsikt att bli överens med skriften. Hur ska vi ha det nu? Är det Bibeln alena? Vad lär Bibeln om frälsning, om mission, om sexualetik, om pengar, om ärlighet, om barnuppfostran, om whatever. Det kanske inte är så mycket på vissa områden. Men vad lär det? Vad säger det? Ska jag ha min åsikt och så tvingar jag Bibeln att säga det som jag vill att den ska säga? Eller ska jag komma till Bibeln öppen och säga: Gud, det här är ditt ord. Vad är det som är viktigt i den här skriften nu för mig? I den här frågan. Vad är det du säger? Och när jag kommer fram till det så börjar jag forma mitt liv enligt det. Och inte skriften enligt mitt liv. Och nu har vi stora kyrkor som håller på att forma skriften enligt modern livsstil. Istället för att forma modern livsstil enligt skriften. Hur ska du ha det? Du har bara ett liv. Så ska du forma ditt liv enligt skriften eller ska du forma skriften efter ditt liv? Det är endera. Men det är Guds ord och han vill själv göra det. Jag sa att vi har Jesus som... Det här är mycket praktiskt annars. Det är väldigt praktiskt. Vi måste komma på nytt i skriften. Och se om och vara öppna att tillrättavisas av bibelordet. Men jag sa att vi följer Jesus i det här. Jesus auktoritet är avgörande för oss. Jesus är vår Herre. Jesus höll Bibeln, Gamla testamentet och sen Nya, som han gav sin garanti för. Guds egna helt pålitliga ord. Vi bör också förhålla oss till Bibeln som Guds pålitliga ord. Men så säger man så här. Det här är det sista vi hinner med. Bibeln innehåller också till exempel Paulus och andra synpunkter som är tidsbundna. Den tidsbundna i Bibeln är inte alltid pålitlig. Hur ska vi svara på det här? Alltså, är det så att du tar det som Jesus säger, men sen det som Paulus säger, han var sin första århundradets rabbi, så han kanske inte riktigt visste vad han talade om, så vi får ta lite lättare på det där med Paulus. Svar. Jesus är vår Herre och lärare, och Jesus lovar att fortsätta sin undervisning genom apostlarna. Apostlarna var medvetna om denna Guds andes ledning i sin undervisning. De säger det gång på gång. Nya testamentet är apostlarnas undervisning. Alltså är Nya testamentet Jesu undervisning, den som han fortsätter via apostlarna. Det finns många exempel på det här, vi kan ta ett. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss, säger Paulus, hur ni ska leva för att behaga Gud. Av oss, säger Paulus. Och det är ju så ni lever. Och nu ber vi er och uppmanar er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Och så säger han, detta är Guds vilja. Och så säger han vissa saker, och så säger han att ni vet de här föreskrifterna vi har gett er från. Det lilla ordet dia där, genom istället för på vägnar av Herren. Alltså, vad är det här nu? Det är att Paulus säger att det föreskrifter i Nya testamentets brev som han och andra har gett från Herren, de är Guds egna föreskrifter och bud och undervisning. Och därför, den som nu avvisar detta, den apostoliska undervisning som Paulus och andra ger, avvisar inte en människa utan Gud som har gett oss sin heliga ande. Därför att den här apostoliska undervisningen är Guds egen undervisning. Vi har inte i vår tid mer att Jesus själv stiger upp här och talar, utan han talar genom sitt ord. Det här är hans ord. I evangelierna genom Matteus, Markus, Lukas och Johannes. I breven genom Paulus, Johannes, Petrus, Judas och så vidare. Detta som finns i breven är inte mindre Guds ord än det som finns i evangelierna. Det är inte liksom så att Jesus talar direkt här nu i evangelierna, men sen det här är bara Paulus åsikt. Så du kan åsidosätta Paulus åsikt. Nej, om du åsidosätter Paulus syn på det, eller Petrus syn på det ena eller det andra, så åsidosätter du Jesus syn på det. Det är inte Paulus och Petrus och Johannes du överger, utan det är Jesus som talar genom dem. Det här är väldigt viktigt, för att vi har en hel rörelse idag också i Norden som säger att jo, att vi har Jesu ord, men han talar ju inte om det här med äktenskap och sådär, för han gör ju det faktiskt. En man ska överge sina föräldrar och bli ett kött med sin fru och så vidare, men det är mycket mer och detaljerat i brevet. Så nu är det här ganska liksom smart sätt att komma undan det här, att man säger att jo, ser du, jag håller mig till det som Jesus säger. En finsk biskop sa så här, att om Jesus skulle ha sagt att äktenskapen mellan man och kvinna, så skulle vi springa så håret står upp i huvudet och följa det. Det skulle jag ha velat se. Men sen sa han, vi har ingenting från Jesus i den här frågan, vi har bara Paulus. Och det är mångdubbelt misstag det där. För det första har du vad Jesus säger. Och för det andra det som Paulus säger är inte hans egen åsikt. Det är Jesu åsikt. Det är Jesus som talar genom Paulus. Skriften alena betyder hela skriften alena. Gamla, nya testamentet. Men hur med gamla testamentet, där finns ju saker. Ja, när Bibeln själv har rätt att säga att det här gäller inte mer. Till exempel offren. Som var bild på det slutliga offret som Jesus gav. Vi offrar inte lamm och fåglar och saker mera. Därför att det har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Så på det sättet har vi en progression i Bibeln att vissa saker i Gamla testamentet inte gäller. Men annars är det hela Bibeln som gäller. Det är den yttersta auktoriteten. Det har varit det jag har velat säga. Gud välsigne dig. Tack ska du ha. Nu har vi matpaus.